Då är vi inne på sista måndagen i februari, eller februari. Har du vabbat någonting i februari, Tellan?
Ja, jag hade lite feber förra veckan faktiskt. Så att, det var det klassiska kräk och magont.
Vabbar hockeyspelare? Och hur funkar sånt? Om man har familj och jag inte kan träna och ska vara hemma. Hur går det till?
Det blir att sin respektive får ta hand om det faktiskt.
Ett större ansvar?
Ett större ansvar, verkligen. Så att, bakom varje framgångsrik hockeyspelare står en partner som får verkligen ställa upp på med allting.
Och Abris är med på distans i ett specialbyggt poddrum, har jag förstått rätt då?
Ja, vi får se om det är lite bättre ljud här nu, men ja, vi får hoppas på det. Lite mer dämpat där, inte fullt 4 meter i takhöjd.
Kan du beskriva, och nu fick du in det här 4 meter i takhöjd igen här. kan du beskriva vad du ser runt omkring dig?
Jag ser massa skjortor och kläder och lite annat sånt, typ mycket kläder.
Vi kör igång vårt race och det viktigaste vi har, det är ju lyssnarna. Och lyssnarna vill, i alla fall en liten krets av dem, att vi pratar om Örebro och den förvandling som närklaget varit med om sista tiden. Bakgrunden är ju att de såg ut att hamna i ett näsligt kvalspel. Storstjärnan Aaron Paluschaj skadad. Katastrof. Publiken började svika till mig lite. Och nu så är man bara 6 poäng. Från den sista slutspelsmatchen. Abris, inledningsvis, vad tycker du om att 10 lag till slutspel?
Ja, jag tycker det är skit. Jag tycker det räcker ja. Gott och väl med 8. Så jag brukar säga så här, man bör åtminstone vinna hälften av sina matcher under grundserien för att vara med och tävla om SM-guldet, ska jag tycka. Och för mig tillför det ingenting. Och jag tror, frågar du vilken random Linköping eller Brynäs supporter i dagsläget, så vill de nog bara att säsongen ska ta slut. Och det säger ju lite grann också om att de här lagen som skvalpar där nere på 11, 10, 9, de har ju förlorat betydligt mer än vad de har vunnit under säsongen och ganska tuffa säsonger bakom. Så ska man liksom ladda om för ett slutspel. Och de här lagen har ju också visat sig, lag 9, 10, att de tillför ju ingenting när det gäller slutstriden i ett slutspel heller. Utan det är max att de kan ta sig förbi en kvart möjligtvis då, men oftast är de ju kanonmat bara.
Ja. Fast jag tror att Örebro är jäkligt taggade på det här med att gå vidare just nu alltså.
Det är de.
Där vrinner det rejält.
Jakten liksom. Har startat.
Jakten har verkligen startat.
På de 5 senaste matcherna har de 4 3-poängare och 1 0-poängare. De är alltså då ett av SHLs hetaste lag. Och Abris, vad har hänt? Vad har magister Eriksson gjort med laget?
Jag tror det är flera orsaker som spelar in där. Jag tror att Niklas Eriksson har kommit in med sin ledarstil. Det tror jag har bidragit till en viss del. Sen tror jag också att den här Paluschaj-skadan har bidragit också till att Örebro... Man har fått byggt om sitt lag, sitt sätt att tänka lite grann. Det är många fler spelare som är med och bidrar nu. Det som var problemet tidigare var ju att det var väldigt mycket som skulle kretsa runt Aaron Paluschaj. På gott och ont skulle jag vilja säga. Och där, när han har försvunnit nu så har ju fler spelare klivit fram. Jag tänker på sådana som Shane Harper, Näcker har vi studsat upp, Abol som fortsatt och levererat, Weinstock är där. Alltså nu är man mer ett lag där alla hjälper till och producerar. Och jag är inte sådär så att säga att ja, men bort med alla stjärnor så blir det bra. Det är inte så, jag menar, kan man foga in de här stjärnorna i ett lag som Ryan Lash i Frölunda där de även bidrar med hårt jobb och med samtidigt sin briljans offensiv, så det är ett krav tror jag för att man ska vara med och vinna några SM-guld att man har de här spetsspelarna också.
Sen har ju Örebro spelat ganska okej ganska lång tid statistiskt sett sen efter Sundblad också, men inte fått till de här vinsterna, och det har ju beskyllts då på målvakten att de inte gjorde tillräckligt bra jobb, men de man pratar med är ju också det att Örebro har fått lite mer lugn och ro. Förut var det mer tuta och köra bara framåt och man skulle fortsätta och alltihopa. Men det är svårt att vara kreativ när man har mjölksirup över öronen. Så att, det känns som att Örebro har fått lite mer lugn och ro också.
Vi ska komma till att de har ju, gjorde ju det som gjorde kanske den största värvningen i inför transfer deadline som var i Sverige. NHLs version är ju på måndagskvällen när vi bandar det här. Men de har ju en spelare som heter liksom en lätter, Rodrigo Abol, som också fick en förlängning då, som leder interna poängligan de senaste 5 matcherna, som har 16 mål och 5 assist. Riktig målskytt, Helen.
Jag hade hans pappa faktiskt som tränare i Riga. Så att han har spelat i Linköping, eller Nyköping spelar hans pappa i faktiskt.
Artis
Abos. Ja. Abos betyder äpple om inte jag minns helt fel på lettiska också. För er som vill veta där ute.
Och jag ska också ge lite mer lektion av just Lettlands kontakt med Ryssland. De vill ju särskilja sig från ryska namn eller sovjetiska namn. Så att alla namn i Lettland, man lägger på ett S. Mm. Så att hade han varit ryss så hade han hetat Abol. Nu heter han Abols bara för att man ska särskilja sig från ryssarna, tycker jag är lite intressant. Det är bra människor som kommer från Lettland. Enroth då, Tälan, hur bra är han som målvakt?
Nej, men klart han är bra. Han ger ju en trygghet åt Örebro. Sen ska vi säga så att Örebro var ju på rätt väg när han kom in i ganska bra läge. Sten hade gjort ett par bra matcher och några bra matcher innan dess också. Men han kom in i rätt läge, men det är ju en trygghet för hela laget att känna att man har en målvakt som är så pass rutinerad som han är, så skulle det börja blåsa lite grann och sådär. Så men som sagt, de har ju tre målvakter. Ero var nere och spelade juniormatch i helgen, eller om det var före precis helgen och sådär. Så att, ja, får se hur de hanterar det där.
Hur därifrån. Mår Ero just nu då?
Jag tror att han har det lite tufft naturligtvis. Det är inte kul att vara en sån pass etablerad, duktig målvakt som han är och sen få gå ner och spela lite juniormatcher. Det tror jag sliter hårt på psyket. Han vill nog att säsongen ska ta slut ganska så omgående.
Och så går de till slutspel kanske och ordet är fritt. Vad säger ni? Går Örebro till slutspel och på vilket lags bekostnad i då fall? Det är alltså då... Hur många poäng är kvar att spela om? Nu har jag ingen tabell framför mig. Har ni det framför någon av er?
Det vill vara 24 kanske, eller? 8 omgångar.
De har spelat 44 omgångar. Ja, precis. 44 omgångar de har spelat.
8 omgångar kvar då.
Mm. Så det är väldigt mycket poäng.
Precis. Många poäng och kvar att spela om. Och vad säger ni? Går Örebro till slutspel?
Alltså, trenden just nu är väl ser väl bra ut naturligtvis, men det är fortfarande ganska mycket poäng upp till Brynäs. Det är fortfarande 6 poäng och man måste hoppas på att Brynäs förlorar. Sen har ju Brynäs inte någon trend som kanske ser så superpositiv ut, men ja, nej. Jag lägger in ett politiskt svar här. Jag vet dig. Det kan gå, det kan
det
inte gå.
Det är godkänt att säga så. Jag vet
det. Du satt ju ribban, Ros, när du vägrade. Vad var du vägrade tippa för någonting då för några program sen här?
Ja, men då var jag ju sist ut.
Vilka som skulle vinna SM-guld? Nej, jag vägrade tippa eller någonting, sa du då.
Ja, men då var jag sist ut, var jag.
Ja, är det okej då om man är sist ut?
Ja, precis. Är man först ut?
Ja. Men då säger jag ja då grejer då.
Örebro har ju Frölunda borta, Växjö hemma, Timrå borta. Och sen har de en sista match, Skellefteå borta bland annat. Det är tuffa matcher.
Ja, jag vet att Örebro hade Mora hemma näst sista. Man trodde att det skulle bli en sån här riktig ödesmatch. Men nu ser det ut som att det glappet neråt är tryggat. Nej, jag säger Linköping att de klarar faktiskt av en anledning. Och det är att jag har tippat Linköping i slutspel. Men jag har inte tippat Brynäs och Örebro i slutspel. Så att jag går på det och håller på mitt grundtips.
Ja. Jag tror väl att, eller det vore, så att det vore kul, så kan jag väl formulera om Örebro gick till slutspel. För nu då får vi se Enrod lite mer. Och jag tror att det skulle bli ett jäkla skönt race där. Och go hela, extra go i stan där. Om Örebro gick vidare. Sen vet jag inte vad dröm åttondelsfinalen är. Skellefteå-Örebro, Rögle-Örebro, jag vet inte.
Ja, du hör ju själv. Rögle-Malmö kanske skulle vara kul i och för sig i en åttondel.
Rögle-Malmö har vi just nu, Skellefteå-Brynäs har vi just nu. Så att det är väl okej, Rögle-Malmö vore ju fantastiskt.
Det vore mumma. Det vore fasiken det hetaste möte i Hockeysverige just nu, är det inte det?
Så kan man säga, jag såg under julhelgen där så såg jag en match Rögle-Malmö. Jag tror det slutade 7-5 till Rögle. Och det var den roligaste match jag sett på hela säsongen. Och det small överallt och det var så här galet. Jag vet att domaren blåste av matchen, men spelarna fortsatte att spela. För det var sånt liv i arenan.
Men tyckte 25 Red Bull var allihopa som bara körde på.
Patrik Westberg kommenterade på sitt speciella sätt. Det var den roligaste match jag sett på hela säsongen.
Det känns som det blir roligare matcher i Lindab Arena också av någon anledning, tycker jag. Det blir liksom lite mer här.
Lagom hockeyarena.
Ja, råat och lite trycket och liksom det där runt omkring. Det är svårt att riktigt nå upp till det där i enormt vackra Malmö Arena. Men det kanske blir drag där också om det är slutspel.
Hallå. Ja, då har vi med oss Linus Omark direkt från Ryssland. Vad är det någonstans, Linus?
Ja, det är i Magnitodorsk.
Vad är det för typ av stad om du ska informera och ge lite kunskap till våra poddlyssnare?
Ja, det kan inte så mycket om den här staden, men det är väl ett bra hockeylag här som vi möter här i kväll i första rundan i slutspelet, så ja, jag vet inte så mycket om staden.
Nej. Paradiset på jorden, kan man säga det?
Ja, det är så mycket vet jag att jag inte hade velat.
Tellan, du var inne på att man får starta matchen med att spela en snabb 3-5.
Ja, vi fick ofta göra det när vi kom från Riga. Det var alltid första 5-6 minuter så fick man känna på hur det var att komma till ett ryskt lag när man kom från Lettland. Så jag vet inte om de var samma där med Ofa. Det kanske har blivit bättre än sen jag var där i alla fall. Men Malkin är väl därifrån, va? Jag tror att Malkin är från Magnitogorsk, om jag inte minns helt fel.
Ja, han är från, tror jag.
Vad snackar man om i KHL då? Vilka lag är favoriter att ta hem Gagarin Cup?
Det är väl de vanliga. CSKA, St. Petersburg och CSKA Moskva. Sen är det väl många här på öst som Kazan och Omsk och Vi och Metallurg. Och, ja, det är många som kan vinna. Ja. Mm.
Hur har din säsong varit och hur är formen och sådär?
Nej, men den har väl varit helt okej nu på slutet. Jag har spelat matchen 4 februari däremot. Men ska bli kul att spela match ikväll då. Jag var magsjuk förra veckan också. Så. Men jag hoppas den är på väg att bli bättre form.
Och du har blivit tvåbarns pappa, va? Ja, får vi gratulera.
Grattis.
Ja, grattis. Hur klarar frugan av två stycken? Det är stort.
Ja, det blir mycket jobb. Men de är hemma i Sverige nu. Så nu. Och jag är hem direkt när min säsong är slut. Så hon gör ett hästjobb om alltså,
så. Och vi har ju som en liten kupp här i podden. Vi tänkte nämligen låta Tellan försöka övertala dig och komma till Djurgården nästa säsong. Vad har du för argument för det, Tellan?
Ja, men det går ju rykten om att du har en jättefin lägenhet här i Stockholm. Och Stockholm är ju en väldigt fin stad. Så det vore ju trevligt faktiskt om du kunde dra på den här otroligt vackra skölden och de här färgerna. Så. Och åka in och skriva in på Hovets is.
Ja, så aktuellt. Andreas Engqvist har försökt få mig dit också många gånger, men som jag säger, jag har mitt hjärta slår för Luleå, så jag kommer hem där i Luleå.
Vad säger vi till alla Luleå-fans nu då? Två barn, tjänat bra med cash, är det inte dags att komma hem nu och hålla show i SHL?
Vi får se. Jag har ju inte på mitt kontrakt nu, men jag får ju bryta också, så vi får se vad som händer.
Ja, jag fattar. Tar man beslut med familjen eller hur gör man, eller hur går sånt där till?
Givetvis. Nu, det är väl inget beslut jag tar själv. Ett familjebeslut, allt vi gör. Så det lägger för- och nackdelar ihop på vad vi tror är bra för vår framtid och vars vi trivs och vad vi tror.
Du bjöd ju på lite sköna frilägen här, såg vi, med någon upplyst klubba i vintras. Har du någon sparat friläge eller straff, eller har du liksom, har du bränt av hela registret nu?
Nej, man lär ju sig nya saker hela tiden. Men det är inte så att jag försöker göra något speciellt varje gång man får en läge. Det är väl, det händer bara ibland. Så det, ja, förhoppningsvis finns det någonting kvar.
Är det att möta sån som Omark i ett friläge, eller blir man, är man extra orolig för att bli förnedrad då, eller hur känner man sig, Tellan?
Nej, man vill ju inte bli ett YouTube-klipp. Det vill man ju inte bli. Men det, nej, finns ju en del målaktor som är, speciellt den här schweiziska målaktor kommer man väl ihåg, som är extremt YouTube-klipp. Men Jag skulle ju önska att Linus kommer hem så man får se han lite mer på daglig basis. Linus har ju en fantastisk touch, en fantastisk blick som målvakt man måste respektera. För det kan antingen bli ett skott eller så blir det en passning.
Och så får du bli intervjuad av mig och Abris efter matcherna. Bara en sån sak också.
Ja, det skrämmer mig.
Ja. Men du, lycka till ikväll då mot vad ska man kalla för, det låter som en dröm eller fantasiplats som det är på jorden, en drömplats där. Lycka till och häng några kassar, så hoppas vi kan ringa dig efter säsongen också. Tack så mycket.
Ha det bra, Linus.
Kör åt, Linus. Hej.
Från omark till hockeydomare är steget inte långt. Omark är en snackis alltid, överallt. Domarna också kvarstår och vara en snackis. Hur ser ni på senaste veckan? Ni vill ju fortsätta prata om domarna. Vad är det som gör att domarna hamnar i fokus hela tiden?
Jag vet inte om jag vill prata så mycket om dem, men jag märker att det finns ett jäkla sug utifrån från supportrar och en ilska där ute, och man vill veta det ena, man vill veta det andra, och om vi kan hjälpa till på något sätt där så tycker jag väl att vi försöker göra det, och där är väl domarbasen Thomas Torsbrinket kanske kan förklara en del hur det går till när domare, blir man bestraffad efter en match eller kan man döma hur dåligt som helst och bara fortsätta döma och så vidare.
Ja, och då är det ju passande att här i direktsändning i podden har vi med oss domarchefen Thomas Torsbrink då. Hur mår du, Thomas?
Fantastiskt bra, en härlig måndag.
Ja, det är det. Jag tror att det är sjunde podden i rad som vi pratar om domare.
Åh, himla.
Ja. Är det vi som har hamnat i galenskaparnas vinkelvolt eller är det en stor snackis där ute?
Nej, men det är väl en stor snackis, det är det så att säga. Sen blir det ju till vad man vill ha det till också, så det är klart det är en stor snackis. Och så fort det händer saker så blir det, och hockey engagerar ju och domare engagerar, så är det.
Ni försöker ju vara mer transparenta, så att Sam nu skrev om domarna på SHL och jag har praktiserat i situationsrummet och så vidare. Vad är nästa steg här? Ska vi... Att domarna uttalar sig mer på hemsidor, eller hur gör vi mer så att fansens frustration minskar?
Ja, nej, men det är, för det första tycker jag absolut att domarna ska vara mer transparenta, mer tillgängliga. Och det vill domarna vara, och det tycker jag är jätteviktigt. Sen den stora delen är en utbildningsfråga, att få en förståelse först för ett regelverk som jag. Det är viktigt att komma ihåg, domarna, de skapar ju inte regelverket, utan de dömer efter ett regelverk som ligan och Svenska Isförbundet tar fram. Och sen ska de effektuera ut efter det. Och det på den nivån de bedöms. Men vi behöver utbilda, tror jag, mer. Och mer transparenta, visa upp mer saker och sådana här saker, vad som gäller. Det tror jag.
Ja. Vi pratade förra veckan här, och då fanns det i Ryssland och jag tror det var i Tjeckien, berättade Harnebrink att det fanns system att man ligan stängde av domare som gjort uppenbara regelfel. Finns det sånt system i Sverige också, att man lite internt, om någon har gjort en dålig match, att man får vila en vecka då?
Nej, så viktigt att komma ihåg att vi har ju, våra domare har ju en anställning, vi är postdomare, så vilken annan arbetsplats skulle man stänga av en domare från? Om man gör lite mindre bra dagsverke, det finns ju inte, det kan vi inte göra heller, utan då får vi hjälpa den domaren, och vad vi gör, det är väl jätteviktigt att få fram det, att varje match utvärderas. Om vi tar ungefär 200-250 matcher i grundserien plus det är ute, utvärderas domaren på plats, det vill säga det finns en domarkurs på läktaren som utvärderar de enskilda domarna och teamet, och sen skriver de en bedömningsrapport som går till mig. Så vi följer våra domare dagligen. Vi pratar med våra domare nästan dagligen. Viktigt för oss är att när det händer någonting, så måste vi förstå, ja, varför händer, varför missar domaren den där slashen in i slottet? Var han felplacerad? Var han blockad av spelare? Vad är det? Varför gör han det? Och det är klart, när vi sitter och tittar i efterhand på 8-10 repriser, så det är klart jag kan se saker också. I ena kameravinkeln ser jag, shit vilken slashing, och nästa ser jag, nej, det var ingenting, och en tredje ser jag slashing. Men vi måste hela tiden fundera på de här delarna, och så att domaren blir bättre hela tiden, att inte sätta sig i samma situation längre fram. Det är utvecklingen.
Men jag måste få komma in här, Thomas Hans Abrahamsson här. Jag tänker det blir ett resonemang som haltar lite grann, för spelare är också anställda och de kan väl visst bli avställda en match, alltså petade i matcher och sådär. Så att det är ju en konkurrensutsatt verksamhet vi håller på med.
Vänta lite Thomas, jag ska sufflera lite här. Abris är inne på att han sitter inte i vårt poddrum utan han sitter på distans i Gävle så att säga. Så vi hör honom i vårt öra, men ljud, vår teknik är inte så pass utvecklad att du kan lyssna på honom. Men han menar på att spelare kan ju bli avstängda, det vill säga för en tackling eller någonting man gör fel. Och då tycker väl han att ja, men då ska man väl kunna stänga av en domare också.
Men så fungerar det ju inte. Alltså en spelare som blir avstängd, han har gjort ett regelbrott där vi har Riksidrottsförbundets bestraffningsstadgar som ligger till grund. Alltså, om vi har en domare som skulle bete sig väldigt eller kalla någon kränkande eller sådana saker, ja, då finns det ju föremål även för domare i tävlings- eller disciplinen. Men bara för att man missar en hooking eller en slashing eller gör ett dåligt beslut så är inte det föremål för en avstängning. Det är viktigt att komma ihåg. Det är en stor skillnad däremellan. Sen måste man också komma ihåg i vems ögon har man gjort fel. Är det fansens ögon? Är det domarens ögon, är det mina ögon, är det lagens ögon? Alltså, vi kan ju titta på situationen beroende på vilket lag du pratar med. För utvisning eller inte utvisning, du pratar 50-50 delar. Så att, det där är en jättesvår del, men avstängda det ska vi inte ha på så sätt. Bara för att man gör ett misstag. Det kan vi inte ha här, utan vi måste utveckla våra domare.
Tjena, mycket tack. Jag tänker så här då, men om ni kommer fram till att en domare verkligen har varit mindre bra under en längre tid, finns det någon möjlighet då att kanske gå ner på en lägre nivå och döma så man får upp självförtroende till det? För det försiggår ganska mycket inom hockeyn liksom, om man känner att man har dåligt självförtroende, speciellt på Nordamerika, att man kanske får skickas ner till farmaligan, om du förstår vad jag menar, och så får man göra några matcher tills man kommer tillbaka. Finns det systemet?
Absolut, och det är en sak som vi tittar riktigt mycket på. Det är klart att det är det, och framförallt om vi skulle införa ett fyrdomarsystem i hockeyallsvenskan, då skulle det vara mycket. Nu är det svårt att gå ner om en domare skulle göra mindre bättre match, eller det är inte bara en enskild match, det måste vara en trend över tid.
Absolut.
Och då går ner och drar man tre domar som man kanske inte har dömt på 10 år, det funkar inte.
Och jag har sett några allsvenska matcher, det är inte lätt för den här stackars domaren utan självförtroende att slänga sig in i Modo, Leksand eller AIK Södertälje, det kan jag säga, att det, då, där får han inte bättre självförtroende.
Det tror inte jag heller, utan vad vi måste göra precis som vilket ledarskap som helst, det är att vi måste ju bottna ut med domar varför ser det så här. Vi måste ta alla medel vi har för att han ska komma tillbaka, och ett medel skulle ju självklart kunna vara att jobba en lägre serie under ett tag. Så det tittar vi absolut på, och därför från mitt perspektiv är det viktigt att vi får J20 Super League, Hockeyallsvenskan, SHL med samma gemensamma domarsystem, och att vi jobbar med mer domluft. Då finns den här möjligheten. Då finns det samtidigt möjlighet att prova domare underifrån kanske, som har
absolut
ett väldigt bra där, så att säga, va, för att testa det då. Så det är absolut. Det ska man kunna tänka sig.
Ja, men låter bra.
Vilka oerhört det är. Tänk vad fansen och media fokuserar på domarna. Tänk om domarna hade makten att stänga av en journalist eller stänga av fans från en match eller någonting. Det vore väl lite mysigt också.
Ja, det kanske man kan tycka. Sen får du inte ta bort det. Alltså, hockey är en fantastisk sport som engagerar, och när vi ska vara föremål för kritik och diskussioner och utveckling. Utan det vi står lite emot är alla dessa personangrepp, då man går på personen bakom. Det är ingen som känner våra domare på så sätt som kan angripa dem på ett personligt plan eller jämföra oss med några andra. Vi har bra domare i Sverige, och det måste vi ta fasta på. Vi har en jättebra liga och jättebra domare. Så över tid, om man tittar på några beslut man tar under en match, det finns inte hittills en domare som har dömt en match felfri. Inte ut från mitt sätt att se det. Det finns alltid saker att jobba på. Det finns alltid situationer att diskutera. Men det är merparten av allt som sker under match blir korrekt, blir bra. Och det är också viktigt. Jag tycker ibland i Sverige, oavsett vad det är, så vi fokuserar väldigt mycket på det negativa istället för att lyfta fram de positiva sakerna. Allt från en bra, istället för att säga att målvakten gjorde en fantastisk passerad, kunde inte dra den pucken. Liksom. Varför kan vi inte säga att det var fantastiskt bra skott som skulle komma in.
Ja.
Men att vi lyfter fram domarnas sida, titta vad, vilken fantastisk bedömning. Här är en känsla, bra game management där, släppa den delen. Släppa den utvisningen så kanske ska vara någonting. Just i den här matchen så behövdes inte det.
Vi är lite negativt lagda, det, så är ju faktiskt, det är ju helt korrekt.
Ja.
Men du, jag är ju nostalgiker, Thomas, och jag är uppväxt med domartröjor. Det stod Olsson på ryggen, Sold, Lind, Björkman, Johansson. Och då kunde man ju se vad domarna hette, och så lärde man sig alltid om de var från Tranås eller Ljungby eller Björklinge eller var de var ifrån. Kan inte jag få se domarens namn på ryggen i höst?
Det var du önskar.
Ja.
Jag tror inte det blir så. Den har vi ett inarbetat system där ursprungligen var det här ett system kanske för att det så på gott eller ont, men det var mer att anonymisera. Nu vet jag ändå alla, nu vet ni också om ett nummer kommer, det är bara leta reda på vem det är så att säga. Men vad vi gör, och vad vi, framförallt på högsta nivå, det är att alltså, den största delen vi gör, det är ju liksom att vi inte offentligt gör domarna, det är 2 timmar före match, därför om vi synliggör som det var förr och skulle ha det idag, då skulle domarna vara nerringda eller ner-sms eller nermejlade med påverkningar från fans och allt möjligt. Så vi vill hålla en distans här fortfarande, så att säga. Däremot under spelet och efter spelet, då måste man ha transparens, som jag tycker är jätteviktigt. I ett syfte att utbilda och förklara.
Ja, precis, precis. Vi har ju många, en avslutande fråga bara, vi har ju många spelare i SHL och Hockeyallsvenskan som kommer från Kanada, USA, Tjeckien, Finland och så vidare. Är det aktuellt att liksom värva in domare från Europa för att öka standarden på domarna?
Ja, då kan vi för det första måste vi se vart ska vi plocka dem ifrån. Så alltså,
Rumänien tyckte ju Wikegård, va?
Ja, ja, precis. Ja, han vet nog mer om rumänsk hockey än vad jag vet i sådana fall. Jag skulle nog säga så att vi har så bra standard. Vad vi andra problemet har att använda är att vi får ju propåer från andra ligor om våra domare. Och det är ju liksom, det är jättebra för mig. Jag tycker det är jättekul, så det är inte bra om domare skulle lämna. För de spelar ju det och de håller på den bästa ligan. Det skulle vara alternativ självklart om man hittar dem riktigt bra. Då ska de ju vara betydligt bättre än de som finns här i Sverige idag. Vi har ju det referee exchange program, det vill säga 7 nationer i Europa skickar iväg domare, vi testar. Vi har haft tyskar här, vi har haft från Österrike, vi har haft ryssar här också. Och det är ett sätt liksom att prova och se. Och det, ibland går det jättebra, ibland går det mindre bra. Däremot när våra svenska domare kommer ut och dömer i andra ligor som är jätteuppskattade. Och vi går till vissa ligor så hör de ju deras... Om vi säger att vi ska ta in domare från andra ligor, så de ligorna säger allt samma sak. Ta hit svenska, bara låt bara svenska döma, säger de.
Mm.
Så det är samma problem i alla ligor. Alla tycker likadant. De sina egna.
Finns det någon risk för att vi tappar våra bästa domare då? Du snackar om att det är många ligor som vi drar lite i dem. Finns det risk för att vi tappar dem för att de tjänar bättre pengar någon annanstans?
Ja, det finns det så att säga. Sen, och det är klart, det är väl tryggheten. I många andra ligor så kanske du kommer och så ska jag åka till KL, döma där, så får jag bara 9 månaders kontrakt och jag vet att jag ska bo i Moskva och jag reser 28 av 30 dagar. Kanske finns någon som vill det, men de flesta vill inte det, så att säga.
Mm.
Så att, men det är klart att det finns alltid risker. Tycker inte jag, varför ska inte vi kunna leverera domare till, vi levererar spelare. Varför ska inte vi kunna leverera till AHL och NHL?
Då måste vi ha en större grund att stå på, skulle jag vilja säga lite, om jag får flika in. Att då behöver fler väldigt många bra domare.
Precis, och det kommer vi få. Alltså, det kommer vi få i och med om vi får ett 4-domarsystem i Hockeyallsvenskan. Vi har ett spelarspår med ett antal spelare som är riktigt aktuella, tycker jag, som vi ser stora framsteg. Så att får vi en större bas här så skulle det kunna vara ett alternativ framåt. Så är det.
Vilka spelare är det? Daniel Wessner och för detta örebroan Wiklander. Vilka mer är det som har...
Jag ska inte lyfta ut dem här nu. Det är inte rätt av mig, för jag är inte ansvarig för dem. Men det finns ett antal spelare som vi tror mycket på. Så är det.
Är det inget för dig, Tellan? Bli domare?
Jag är för dålig på skridskorna.
Okej. Måste man kunna... Nej, men de behöver ju inte kunna åka så bra skridskor, va? Eller behöver de där domarna, Thomas?
De behöver åka mycket bra skridskor. Framförallt baklängesåkning. Sen måste de ha fantastiskt bra fysik. Därför att det första som... innan man fysiskt blir trött, då har kolan slutat fungera. Så att det gäller att de har en bra uthållighet. Så är det.
Mm. Blir den första domaren med målarskridskor på kanske? Det är det. Han trällar.
Ja, men tack. Tack för att du var med, Thomas, och ha en trevlig kväll.
Ja, grym. Tack så mycket.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Äntligen! Nu är vi framme vid det som jag älskar mest i quizen som jag sitter och förbereder med inför en hel vecka. Det är alltså Tellan mot Abris i hockeykunskap. Och vi har ju snöat in på att det är spelare eller ledare. Vi har inte tagit någon mästerskap eller någon guldår och sådär. Och vi fortsätter med det för att det inte vara för stökigt. Är det 6-3 nu just nu? Tellan, du vann förra gången.
Ja, stämmer. Ja. Ska vi tro att det är omarkt den här veckan eftersom du gjorde samma sak förra gången? Kan det vara det?
Så ska jag inte.
Ja, så du tänker likadant eller?
Kanske Torsbrink, va?
Ja.
Torsbrink, ja. Men vi drar väl igång direkt. Och nu behöver jag inte förklara reglerna för nu har ni hört det här så mycket. Ni som är trogna lyssnare i alla fall. 5 poäng. Mästare i SHL och mästare i Schweiz. Uppfödd vid Long Beach och på väg att bli den poängbästa amerikanen i svensk hockey. Tom Bissett leder den listan nu. Vi har fått svar från Hans Abrahamsson så att egentligen ingen idé att du svarat.
Nej,
just.
Nej, då väntar vi.
Blir du förbannad nu när han har svarat? Ja, ja, jag såg det på dig att du tittar bort där liksom inne i väggen lite. 4 poäng. Var en av kandidaterna till Hubie Baker Award, bästa college-spelaren under sin tid på St. Cloud State University?
Nej. Nej, kör en till.
Ja, alltså du kan ju vänta till alltså bara, och du kan ju vänta till 1 poäng.
Ja, jag vet. Ja. Men det vill jag inte göra.
Nej. Vi räknar ju inte liksom själva poängen. Nej. Utan vi räknar ju bara seger.
Ja.
3 poäng. Leder just nu poängligan SHL och gör sin 7:e säsong i SHL och har faktiskt är noterad för flest poäng i Champions Hockey Leagues historia. Är du nöjd med ditt svar förresten, Abris?
Ja, jag är jättenöjd.
Ja. Vi har fått svar från Mikael Tellqvist på 3 poäng. Avslöjar inte om ni har rätt eller inte för att lyssnarna ska få hänga med ner till 1 poäng. 2 poäng. Denne Ryan är en av SHL:s största stjärnor och han stortrivs i Göteborg. Han har vunnit poängligan faktiskt i NCAA, CJHL, SHL och SM-liga. Ganska imponerande. 1 poäng. Han kom till Sverige en gång i tiden för att göra en Rafalski, Brian Rafalski, som gjorde många säsonger i New Jersey. Det vill säga komma till Sverige, hämta självförtroende och sedan var planen att signa med NHL och slå igenom där. Lite flashigt eller lashigt tänkt.
Ooh, på spåret.
Ja, och Abris tryckte dit den på 5 poäng. Kanske inte helt nöjd med hur 5-poängsmotiveringen var. Kanske var 4 tuffare. Men på 5 poäng svarade Hans Abrahamsson Lash. Jag godkände det svaret fast förnamnet inte var med. Och det var med litet L också, inte stort L. Jag kan gissa att Abris var ganska stressad när han skrev det där.
Mikael Tellqvist först.
Mikael Tellqvist svarade Lash med stort L på 3 poäng. Så att vi har fått 2 korrekta svar. Men det innebär att Hans Abrahamsson leder med 7-3 just nu. Kommentar, Tellan.
Skit.
Den där var viktig. Den där var viktig.
Ja, det var lite Örebro-känsla. Ja, alltså,
jag tog det på det, Abris.
Vi har väl inte så jättemånga som har vunnit både i Schweiz och SHL, tänkte jag då. Och sen har det varit många poäng där som jagar Bisset. Då kändes det som att det Clash var det givna svaret.
Ja.
Så det var, men det var väl, ja, man måste ju chansa lite när man gör på 5 poäng, så lite var det väl. Men det kändes spontant, jag gick direkt på reptilhjärnan bara.
Imponerad, för han har ju missat en del matcher i år och man kanske inte tycker liksom utifrån att han gjort sin bästa säsong, men han gör hela tiden poäng. Det finns ju några sådana här figurer där ute som alltid leverera poäng.
Mm. Han är ju extremt noggrann också med förberedelser, vad jag har hört och sådana grejer också runt om. Och det är liksom, det behöver man vara om man ska prestera på topp under en så lång tid som man har gjort. Så behöver man vara extremt noga med många olika saker.
Där finns det mycket att lära. Vi pratar mycket om det med målskyttar och poänggörare kontra målvakter som jobbar kanske mer systematiskt. Jag tror det finns väldigt mycket att lära runt hur Lash tänker och jobbar och förbereder sig och allt det här med det man vill göra. Jag tror inte han lämnar så mycket åt slumpen.
Jag tycker han skjuter från lite alla möjliga håll. Det vill säga många, vad ska man kalla för, format A-hockeyspelare skjuter rakt framifrån och skottfintar inte, utan man bara drar iväg den. Men han kan dra den från sarghörnet eller liksom lägga en backen lite så avigt och så vidare. Va? Så att och hade jag varit målvakt så hade jag aldrig släppt honom. Liksom,
men framförallt så är det ju hans passningar och spelsinne, tycker jag. Visst, han kan skjuta avigt och sådär, men han är ju helt otrolig på att hitta de passningarna som alla vet. Alla vet ju nästan att han kommer att söka en passning, men han hittar ju fram med dem ändå. Så det är, och ofta, väldigt ofta in i det heta området där så många mål görs. Så att, det är bara att lyfta på hatten.
Om man ska gå in på lite målvaktssnack här då, det behöver vi ha i varenda podd, så ska vi då säga att det svåraste för målvakten är när man är i rörelse och gör en räddning. Får du bara stå helt stilla när de kommer in och skjuter, det spelar ingen roll hur hårt det är, så har du ofta väldigt bra koll på det. Däremot kommer det när man är i rörelse från konstiga liksom punkter, det är bara att kolla på Crosby, han skjuter lågt ner från förlängda mållinjen ibland och såna här grejer. Det kan vara liksom att man inte hinner dit maxen, man är... trycka sig mot stolpen och massa andra olika grejer. Så att det är helt rätt. Målskyttar där ute, skjut oftast. Behöver inte alltid vara så hårt, men skjut där inte alltid är perfekt läge heller.
Han är ju rightare också, ganska kortväxt. Varför är rightare bättre målskyttar? Eller är det bara, är det en missuppfattning jag har?
Ja, men rightare har ju mycket mera känsla än vad leftare har. Det är ju bara att konstatera. Det finns nästan inte en enda kant i rightare. Alla rightare är rätt så bra. Det är något undantag liksom som du kan hitta, men annars så finns det ju.
Men är det svårare som målvakt att möta rightare?
Robert Rosén, Ryan Lash, alltså det är mer känsla i rightare.
Ja, men det blir väl svårare. Det är väl som att möta målvakt som är vänsterplockent. Alltså det är ju att det är liksom, det är inte lika vanligt. Nu är det ju vanligare att man är höger, skjuter på höger, men man är vänsterplockare, men det blir någon avigt på något sätt. Jag hade liksom, det känns ofta som att högerskyttar alltid sköt högt på plockhandsidan liksom, på något sätt, bara för att det var lätt att komma in där.
Sen tror jag någonting att göra med högerhanden där, alltså nere på klubban på rightare som har en nere på där, alltså sin naturliga hand på något sätt. De, många rightare är faktiskt högerhänta också, så att
de blev upplärda från unga år där. Två av topp fem då, nu vet jag inte igen, nu ska man ha gjort någon typ av undersökning hur många det är som är högerhänta och rightare i hockey och högerhänta i allmänhet, men två av dem som ligger högst uppe i poängligan är Oscar Möller och Ryan Lash, och de är ju rightare.
Men kolla på det finns inte så många kantiga rightare faktiskt som inte har lite touch. Men väl 99% av alla golfare är väl också, slår ju åt höger, så att säga det. Så att det är väl egentligen det naturliga på ett sätt.
Baseballspelare också, va? Är du bra på baseballtällan?
Nej, jag är bra på att titta på baseball. Det är jag grym på faktiskt. Jag kan sitta flera timmar, inga problem. Käka popcorn bara, mysa.
På torsdag är det en vanlig hockeytorsdag egentligen, men det börjar diskuteras och det börjar håsas och det börjar taggas i Stockholm inför den sista matchen i grundserien mellan Djurgården och Luleå. Varför har det blivit så här, Abris?
Vi har pratat om det tidigare, tror jag. Det finns ju en väldigt lång historia där från mellan just Luleå och Djurgården. Allt från bråket med Myllis till de här avstängningskaoset i slutspelet, till Johan Forsberg-tacklingen på Fernholm och så vidare och så vidare. Och det är väl lite det här norr mot huvudstaden också som spelar in där, tror jag. Jag tror lite att det finns väl en naturlig laddning där redan från start också.
Vad känner du som djurgårdare, Tellan? Det är alltså en torsdag, löningen har precis kommit. Det börjar bli, vi börjar säga tuss och lag och utomhus. Säsongen börjar närma sig sitt crescendo. Är du inte sugen med den här matchen?
Den här matchen har varit jäkligt häftigt att spela. Det snackas ju väldigt mycket, som du säger, på sociala medier just nu. Det kan eventuellt bli en match i slutspelet också mellan dessa två. Så jag tror att det blir en liten tuppfäktning där också. Och sen då naturligtvis det som har hänt efter matchen sist där uppe i Luleå med Kovacs och Bergfors som snackade lite grann efteråt också.
Ja, de utbytte sockerkakerecept efter matchen. Det var nämligen så att Robin Kovacs då som kanske 2019 är den mest formstarka spelaren vi har i SHL. Gjort gjort två grymma månader här. Valde ju då, han är ju AIK-are sedan barnsben, sägs det i alla fall. Och han gillar inte Djurgården, och det visar han ganska tydligt där med lite segergester både mot Djurgården och sådär. Hur tror han blir mottagen på Hovet, Helen?
Det kommer nog vara väldigt mycket säkerhetspådrag, det tror jag nog.
Du tror att spelarna också får säkerhet alltså?
Ja, det tror jag nog. När Luleå kommer, det kommer nog vara någon typ av säkerhet innan bussen åker in. Så att får se hur de resonerar här innan matchen. Jag hoppas inte någonting dumt händer, men läser man vissa trådar så är folk väldigt upprörda liksom. Så att jag hoppas att han kan hålla sig lugn också. Jag vill ändå se att han visar känslor om man skulle göra mål och såna här grejer, men att han tar det lite lugnt i alla fall med vissa saker. Och inte späder på det för
mycket. Jag såg någon match, ja, han är ju så liksom, han är ju så naken Kovart, för han gör precis som man känner. Det finns inga filter där, men jag var ju på någon Djurgården-Luleå-match i fjol, och då på uppvärmningen då, en halvtimme innan match, så åkte han runt Djurgårdskurvan då, där Jan Kamina klackarna, och slog med klubban i sargen hela vägen, och fansen blev ju galna, de rusade ju mot liksom plexit och så vidare. Men jag vet inte, kan man triggas igång själv av en sån där sak, eller varför gör man det där? För jag är lite feg av mig, så hade jag bara, oj, nu kommer de, varje gång jag pucken kommer de att bua, och det kommer jag tycka är jobbigt.
Jag tror han gillar nog den typen av uppmärksamheten också liksom, att få igång djurgårdarna där i kurvan och håna lite grann också om man gör det. Får vi se om man gör det nu. Jag tror att han har fått lite tillsägelser innan den här matchen. Ser man att han inte gör exakt sådana grejer kanske. Sen tycker jag att han ska få vara den han är också på isen och visa lite känslor och sådana grejer. Men kanske tar det lite lugnt med att just håna mot klacken kanske.
Ja, nej, det är väl bara att hålla med om det ni pratar om. Vi vill ju verkligen ha de här profilerna, vi vill ha de här rivaliteten mellan lagen, och så sen vill man ju verkligen att det ska hålla sig på rätt sida där, och det är väl lite, ja, vi har ju varit på Hovet några gånger så där, när det har varit lite, man har känt av lite vibbar, och det är väl klart att det känns väl inte helt hundra det här, och det kan jag säga. Hoppas men, att det går bra.
Ja, men hur resonerar man som spelare då? För nu, de är ju, är Djurgårdsspelarna förbannade på Kovacs på grund av det som hände, eller går man vidare och glömmer sånt där? Eller hur?
Nej, det är väl klart att de är förbannade. Det är klart att Djurgårdsspelarna är förbannade fortfarande på Kovacs. Jag tror inte man har glömt det där uppe. Jag menar, det var väl inte speciellt lämpligt tycker jag. Man ska vara, det var väl inte så sportsligt att hålla på det där sättet. Dels framför Djurgården och sen mot klacken. Jag menar, man kan ju visa känslor på annat sätt kan jag tycka.
Sen kommer det ju nämnas naturligtvis i omklädningsrummet också innan, på genomgångar och såna grejer också från Djurgårdens sida, det kan jag lova. Men de kommer nog inte gå in exakt på att det är Kovacs, utan mera.
Vilka ord använder man då? Alltså?
Man använder nog ett ord som att ni kommer väl ihåg vad som hände sist.
Okay.
Lite grann. För att trigga igång, och inte liksom specifikt mot en spelare, och mer kanske så här att finns det möjlighet så lägg inga fingrar så.
Men ska man tackla honom, eller ska man prata med honom, eller vad är bästa hämnden? Eller ska man vinna med 10-0?
Bästa hämnden är att vinna, det är lite inne på att alltså, de måste ju försöka, de får inte fokusera för mycket på Kovacs, för Luleå har ju ett väldigt bra lag i övrigt också, så jag menar, om det blir för mycket fokus på Kovacs så har ju Luleå vunnit på något sätt. Och så därför är det ju viktigt att hitta en balans i det här, att man kan hitta lite extra gnista liksom, för att vi verkligen vill trycka dit Kovacs, vi vill vinna mot Luleå, vi vill vinna mot Kovacs, men samtidigt att balansera det på ett bra sätt.
Ja, annars kan det bli lite grann som Kinnemin har lyckats med i vissa lag, som han lyckades lite grann mot Brynäs där också. Att det här med att han får vissa spelare ur balans liksom, under matchen. Så att det gäller att hålla sig lugnt som du säger, fast ändå kanske markera på något sätt att vissa saker inte är okej.
Okay. Och vi ska ju inte dit, Abrist. Vi fick ju se den här matchen uppe i Luleå förra gången där. Och som gamla kvällstingsrävar så tycker vi det är intressant när det blir lite häftigt efterspel, men vi ska ju ner till Malmö och kolla på hockey istället.
Ja, vi ska ju dit och kolla på hockey och podda lite grann också kan vi väl lägga till. Det ska bli jättekul.
Gästartist blir alltså Robert Burakovsky då. Då ska jag vara helt ärlig, att då är jag lite starstruck, för det var nog min första idol som jag hade när jag var liten pojke.
Ja, jag får väl försöka och hålla i det där så du inte hoppar upp och kramar om honom. Och
ja, får jag be om en autograf? Det är nog första gången jag ber om en autograf, eller tycker att jag gör bort mig då?
Nej, jag tycker nog att det är helt okej nu. Om han är ändå passerat 50 och lagt av för några år sedan här nu. Så att jag tycker nog att det är ju ingen som du bevakar på daglig basis heller. Så det är okej.
Och jag måste ju kolla här. Ni ska få ett litet förspel vad som kommer komma där nere. Det var nämligen så att det finns ju en massa burra-stories där ute i verkligheten. Och en burra-story är att han gick in på banken i Leksand och så skulle han ta ut pengar. Men då sa biträdet att jag måste få din legitimation. Men då ska jag burra in ett uppgift och nu ska jag kolla om den här stämmer. Och jag hoppas att den stämmer, för annars blir det ju inte liksom lika roligt. Men då ska burra ha svarat: men vadå, känner du inte igen mig? Det är jag som är burra. Och var ett extremt ego, jag säger det i positiv bemärkelse, för att hans målskytte på hockeyrinken var magisk. Och jag är förvånad över att han inte gick längre i Nordamerika. Han lyckades ju aldrig där. För mig så hade han alla verktyg som man behövde ha för att lyckas.
Vad börjar Reiter?
Börjar vara Reiter, ja.
Ja, eller hur?
Ja, absolut. Nej, det var ju backchecken möjligtvis då, som inte höll NHL-mått, men annars var det väl...
Pappa heter väl Benny, tror jag minns rätt.
Benny Burakovska, och sonen heter André.
Ja, och pappa tror jag gav honom en högerklubba, gav inte bara några valmöjligheter, utan det skulle vara en Reiter-klubba.
Ja, det finns många stories om det där, så ska du ha någon chans att det blir något av någon hockeyspelare, så ska man ge dem en Reiter-klubba direkt när de är små. Mm.
Vi avrundar podden med att prata om, ska vi kalla det för, kanske här någonting namn som du, eller någonting som du kan använda i dina putslustiga rubriker då, men vi kan väl kalla det för Henkes tårar. Vad är det jag pratar om, Tellan?
Nej, Henke har varit väldigt ledsen efter att Suka Rello har blivit bortbytt här efter att ha spelat väldigt länge tillsammans. Så att nej, det är en sån här grej som man kan känna som spelar, man spelar med en spelare under väldigt lång tid. Så att jag tycker att det är fint att en av våra största hockeyspelare visar känslor på det här sättet. För att det är lätt att man bara tycker att du tjänar ju så jävla mycket pengar, du borde inte ha några känslor. Men jag tycker att det är fint av han att visa det.
Har du haft en sån, alltså någon som du har lärt känna väldigt mycket, som du har liksom tvingats bli särad ifrån?
Jag har inte spelat med någon på så pass länge, men däremot har man ju känt vissa saker när vissa spelare försvinner ifrån en, eller när man själv lämnar och såna grejer. Och då försöker man ju hålla någon annan typ av kontakt, men just den här dagliga kontakten blir ju svår att få liksom, på samma sätt liksom. Den här middagsgrejerna och såna grejer.
Vilka spelare spelar du mest med, eller har du någon så här som du spelade grymt många hockeymatcher med?
Oj, måste ju tänka efter.
I Torontos organisation, eller är det Djurgården när du kom tillbaka och så vidare?
Nej, alltså det är ingen sådär, men det är väl spelare som har dykt upp lite titt som tätt. Så jag spelade ganska mycket med Kronvall, har jag haft bra kontakter med båda två. Men så det är ju så här till och från i landslaget. Mattias Kärnqvist spelade med Djurgården, försvann lite grann ett tag och sen kom tillbaka och spelade tillsammans med Phoenix. Så att det finns några spelare som man har spelat med en längre tid, som man saknar att ha i sitt liv naturligtvis.
Shane Doan lär väl nämna kanske det. Jag såg att du var inne och kärleksbombade honom på Twitter.
Ja, verkligen. Ja, Shane är ju en fantastisk människa på många olika sätt. Och de som inte har läst det inlägget tycker jag ska gå in och kolla på det klippet. För att det är många som pratar om att man måste förtjäna respekt. Men han pratar om att man ska ge respekt, och får man respekt tillbaka. Och det säger ganska mycket om en spelare som har gjort 20 mål i NHL i hur många säsonger i rad liksom.
Man pratar om Niklas Lidström är perfect human, men inte Shane Doman är perfect human.
Ja, jag skulle nog säga att han är snäppet över Lidas på så vis, men, och han är ganska bortskymd superstjärna skulle jag säga liksom, i NHL också.
Det är samma organisation, ja, det gjorde ju Lidas också. Alltså startade Winnipeg ner till Coyotes i Arizona där. Det är ett lag som kanske aldrig haft någon egentligen framgångar, och Doan har säkert vunnit någonting med landslaget, men han har ju inte vunnit någonting med Arizona direkt då.
Nej, han vann väl, jag tror han var med 2003 när de slog oss här, som Carter Gray som vi tog här förut, var han med i det VM:et, och sen har vi OS. Ja, och sen han varit med i OS också.
Vad gjorde han så bra omklädningsrummet då?
Han hade ett motto som var så här nobody gets left behind, det är lite så här Navy SEAL, så att han var alltid sist ut i omklädningsrummet, såg alltid till att alla var inbjudna till
middag.
Hur orkar
han det då med alla liksom mikrofoner och alla frågor och alla som ska
det var inte så mycket i Arizona. Nej. Men just för han var det viktigt att alla blev sedda, alla blev medbjudna och ingen blev bortglömd i laget på ett eller annat sätt.
Så det älskar jag och jag ryser då. Ja. Liksom, och sånt där. Perfekt,
alltid underbara sist, människor. Alltid sist in på bussen innan bussen skulle gå, när Shane Doan var på bussen, då kunde bussen gå liksom. Så det var han som gjorde sådana grejer.
Undrar han orkar det? Det är ju lättare där bara liksom tänka på sig själv, dra upp jackan och gömma sig i hörnet.
Ja, men det är därför han har den respekten runt om i ligan nu också. Det finns ju inte någon som säger något elakt ord om honom. Så att, det tar tid att bygga upp sådana här grejer. Så att, en fantastisk människa, han får sin tröja. Och han fick väl upp tröja upphängd här. Den,
I helgen.
Precis. Ja.
Det var väl därför vi... Alltså,
ja, nämnde det precis.
Ja, precis, för att alla bar ju... vad hade han, nummer 19 var det?
Nummer 19, precis.
Ja, alla bar ju den tröjnumret på uppvärmningen där.
Yes.
Jag tänkte på Henke där, Tellan och Rosa också för den delen. Tror ni att det var liksom en del i en hyllning till Zuccarello, att det brast sådär lite, att det, inte så att det var medvetet, men att han ville visa den respekten för honom? Eller tror ni att det kom helt spontant på att han bara brast?
Jag tror att det släppte lite grann för han så här efter matchen där också, att det var liksom, de har säkert någon typ av snack, någon typ av procedur innan matcherna, efter matcherna liksom, och så helt plötsligt så var den borta liksom.
In i bubblan och där kommer man ur.
Ja, där kommer man ur bubblan, så fick han en jobbig fråga liksom.
Ja. Och gjorde media rätt där? Massa kameror, massa mikrofoner och sen är det en människa som är jätteledsen som gråter.
Ja, fast de slutade väl ställa frågorna, va? Gjorde de inte? Ja, de backade lite efteråt.
Ja,
så att
det var väl vackert det, det var en fin hyllning till Zuccarello. Jag vet inte om Henke tycker att det var jobbigt att han brast så, men det tror jag inte att han tycker heller. Va? Utan det kändes inte så i alla fall, utan på det sättet så var det väl respektfullt på många sätt. Det var en given fråga också att ställa naturligtvis när de har varit så tajta, och det är det jobbet man ska göra. Och känner han att han inte kan svara, och då tog de ett steg tillbaka och fortsatte inte. Så det var väl okej. Okay.
Ja. De ställde väl frågan också för att han gjorde ett stort inlägg på sin Instagram också liksom, och sociala medier. Det
var väl några Skavlan ihop typ också, så de är ju väldigt, väldigt tajta liksom.
Och den här hockeymatchen i Oslo hade de väl också. Ja.
Och så tror jag väl att de umgicks privat utanför isen också. Yes. Och då blir det ju mer om familjerna inblandade, och jag vet inte om Zucca, alltså vad barnvakterna var. Men det är klart att då blir det ju också familjerna under, får vi inte träffas, och det är ju sådana avstånd i Nordamerika. Och sen ni hängde väl med vad som hände på söndagskvällen också, att han troligtvis bröt handen eller armen, Zuccarello. Mål, assist och bröt handen eller armen. Kan kalla det för Gordie Howe hattrick har vi haft, men här har vi en Zuccarello hattrick då. Mm.
Ja. Lite överpeppad där, man skulle in och täcka skott och verkligen visa upp sig i nya klubben där och sköt av honom armen istället. Så det var ju, det kanske inte det man vill att Zuccarello ska göra, offra en arm där för att täcka skott, men så är det. Sen vet jag inte, jag har inte hängt med, jag kan inte allt med lönetaket och det är New York, och så det känns inte som en otroligt märklig trade. Vad fick de tillbaka? En andra runda och en tredje runda?
Ja, men New York försöker ju bara tänka på framtiden. Alltså,
ja, men...
Och Henke har ju no trade, så att honom har man kvar. Men de försöker ju bygga ett nytt lag och få så mycket tidiga draftval som möjligt av sina stjärnor. Som
ja, men blir det hur många andra och tredje runder blir stjärnor?
Nej, så är det ju. Man vill ju ha första runder. Washington vann ju guld med, vad var det, 13 eller 14 första runder nu i somras. Så att det är ju första runden, det är de som oftast biter av. Men jag menar, efter säsongen så antar jag att Zuccarellos kontrakt går ut, och då kanske man inte får någonting för honom. Nu fick de i alla fall någonting för honom.
Ja, jo, absolut. Jag är inte jättebra på de där detaljerna där. Så det var, men jag tyckte
det
spontant
det kändes
speciellt. Liksom, med
ja,
hans...
men tänk om Linköping skulle skicka, vad ska man säga, för Rowe eller någon liksom nu. Alltså, förstår jag menar, va?
Eller Pajen när han spelar.
Ja, nej, alltså, förstår jag. De bara, men vi ger upp nu. Vi skickar vår bästa spelare till...
Ja, det finns ett symbolvärde. Det finns ett symbolvärde i det också, kan jag tycka, när man skickar honom så. Jag menar, Rangers är också ett lag som är i behov av att ha profiler för att liksom locka. Alltså för, det är ett lag som man förknippar ändå med några starka profiler för att det ska säljas och sådär. Och Zuccarello tycker jag ändå är en sådan. Men ja, nej, de får väl önska dem lycka till med sin rebuild.
Och vet ni vilka som är de största förlorarna av det som hände i helgen då? Extremt öppen fråga. Jag ser på att jag har i alla fall ett stort frågetecken i Tellans ansikte. Det
var mycket frågetecken på mig då.
Ja, men det jag menar, det är ju sportresebolagen i Norge som har skickat norrmän efter norrmän till New York för att kolla på Succa Show i Garden och CV Big Apple och så vidare. Det är, mycket, det är ju lättare att dra mellan Oslo eller Bergen eller Hamar eller var flygen går ifrån till New York och se på NHL hockey. Dallas är ju lite mer klumpigare, så jag tror att de tyckte nog att det här var lite tufft för att de har haft ganska bra, eller enkelt att få dit rika norrmän till New York och kolla på hockey.
Ja, det är bra helhetskoncept där med New York och Zuccarello då, match då, så att det blir kanske svårare att sälja in Dallas som stad också. Och
Dallas är en extremt trevlig stad, men det är svårt att ta sig dit och det kanske för medelnormannen så kanske New York lockar mer. Man kanske med sig frugan så får shoppa lite och sådär också.
Det var lite så jag tänkte, utan att säga något om Dallas så.
Bra tugg, gubbar, och då tackar vi för
vi
den här veckan.
Vi har väl en sista grej, va?
Har vi en sista grej?
Ja, vi måste ju gratulera Södermanland till Stålbucken.
Just
ja, det glömmer, får inte glömma bort.
Nej, just det, vi ska ju tänka på alla ska vara med. Alla gillar olika här. Och vi tycker att det är viktigt att framhålla damhockey, flickhockeyn. Och vad var det som hände helgen? Stålbucklan, vad är det Tellan för något?
Ja, det är väl damernas svar till på TV-pucken. Så Stålbucklan ska ju bli TV-pucken nu också. Så att det blir TV-pucken för både killar och tjejer. Så att, vi gratulerar Södermanland till den här vinsten. De slog Stockholm i finalen med 4-1.
Ja, verkligen. Det var ju kanonväder igår. Men jag var faktiskt fastna framför tvn där och såg det. Framförallt efteråt tyckte jag det var helt underbara scener där med liksom det här sportsmanshipet och allt som var också. Först jätteledsna, men sen kramar man om varandra och jätteglada de som vann där naturligtvis. Och jag fick bara en känsla, gud vad häftigt det skulle vara om vi skulle bara kunna få jobba fram en kull som kan vara med och utmana USA och Kanada. Vilket lyft det skulle bli för svensk damhockey om vi liksom fick tillbaka den här 2006-feelingen igen med det laget vi hade där. Jag såg nostalgibilder också från den turneringen och lite sånt här, och det var ett jäkla bra lag vi hade då. Och jag hoppas att förbund och klubbar verkligen satsar på det här återväxta på damsidan, för vi behöver det.
Absolut, det behöver. Men,
det här var ju de äldsta som var med i Stålbucklan var ju född 2003 och min dotter är född 2003, så jag har liksom lite koll på hur flickornas utveckling är och vilka utmaningar de har, och de har ju väldigt tufft nu, speciellt flickhockeyspelare, för nu ska de in på hockeygymnasium. Djurgården har plockat bland annat Lova Blom och Julia Tärnblom har de plockat, två duktiga 0-3-spelare, men det är ju så att är man pojkjunior så går man in i ett U18-lag och spelar hockey och får spela med 20 andra. Men det finns ju inga juniorlag på flicksidan. Utan
nej,
det ska man upp i A-laget direkt alltså, för en 16-årig tjej. Alltså ni förstår, det är inte så lätt att få ihop allting.
Nej, det är det verkligen inte. Och det är därför det behövs mer spelare och mer intresse. Jättebra att de visar de här matcherna på tv och skapar en buzz kring det här liksom. Och ändrar namnet också, för jag tycker att det ska vara TV-pucken för båda. Väldigt många duktiga spelare som kliver fram och väldigt unga spelare som är extremt duktiga, som vi nämnde här innan vi gick på, att Lova Blom som gjorde 12 baljer på 6 matcher liksom. Det är extremt häftigt liksom, och hoppas att hon kan få det stöd som hon behöver för att kunna utvecklas och bli en tongivande spelare i landslaget framöver.
Var det spännande final? Jag var ju på Hovet där, jag kunde inte följa den där.
Nej, alltså jag såg inte hela nonstop, men jag såg vissa delar av det, och jag tycker att det är bra, det är kul, det är roligt. Det är som alla de här matcherna när yngre personer spelar. Det är mycket känslor, det är mycket så klassas Hawaii-hockey fram och tillbaka, och det skapas mycket chanser, så att nej, det är mycket bra.
Det kändes ju som Södermanland var klassen bättre, måste jag säga. Sen förstod jag väl som att Stockholm inte hade gjort sin bästa match i finalen där, men det är kul med Södermanland. Det är inte så vanligt att de vinner något. Jag kommer ihåg den här TV-puckupplagan med 67-erna, var det så? Eller vad var det, Gällstedt och Sam Lindstål och de här, de vann ju TV-pucken för killar en gång i tiden, de födda 67, det kommer jag ihåg vara häftigt. Så här. Annars är väl inte Södermanland ett sånt här distrikt som man landskap heter kanske, som man förknippar med jättestora framgångar i.
Är det Södertälje som har fostrat dem där? Eller? För jag vet att
Nyköping vet jag att det var.
Okay. Ja, Loa kommer från Nyköping.
Ja, sen är det väl Södertälje, är väl den stora hockeyklubben i distriktet där, men det finns väl även med Järna och lite sådana här andra klubbar där, så att det är häftigt.
Jag vet ju att Södertälje gnydde ju lite, alltså stora A-laget, damlaget där, för de spelade ju viktiga playoff-matcher till SDHL. Och nu förlorar de med 2-0 mot Karlskrona. Och då vet jag att de skulle kunna haft med några av de bästa från de här Södermanlandslaget i sitt lag. Då. Mm. Och då menar på det, har vi haft med dem så hade vi vunnit och gått upp till SDHL. Så ni märker att schemaläggningen...
Så får det inte gå till.
Men så är det ju faktiskt på damsidan. Jag satt och bevakade SDHL i lördags och då visade sig att Linköpings största stjärna Tappala, Susanna Tappala, var inte med för att hon spelade ringett hemma i Finland. Mm. Så att schemaläggningen är jättespeciell på flicksidan. Och där har ju Olof Östblom, jag måste faktiskt rikta till honom, att till nästa år så tycker jag att han ska styra upp det. För det ska inte krocka. Det måste finnas ett homogent schema med TV-pucken, SDHL, kvalen. Du har även landslagsturneringar. Några duktiga amerikaner har ju varit över och spelat de här World Series, eller de kallar det för, mot Kanada. Och då har inte de varit med i slutspelet. Det är också märkligt. Det här måste man... bättre schemaläggning och ordning och reda. Då tar man SDHL, damhockeyn, flickhockeyn på större allvar.
Mm, jag håller med helt och hållet. Så får faktiskt inte gå till. Utan nu, de vet ju om förutsättningarna, att det finns en del yngre personer som spelar i det här stålbucklan, och som nu ska bli stå, eller TV-pucken, som spelar i sina ordinarie lag, och då får man ha bättre koll på det, tycker jag.
Nu har P.O. Larsson sprungit en mil runt Trånkansjön där, så att nu är det dags för oss att avrunda. Tack för att ni var med oss, och så hörs vi. Vi gör ett specialprogram i Malmö som ni vet om. Sedan så kör vi vanliga hockeystudion om en vecka igen. Puss och kram. Ja, du kan slå på högtalaren här, Tellan, så slipper du av. Jag tror inte du fick något vax där.
Du, den med något vax.